Ingemar Furberg har ställt en fråga. Kan den nya bibelöversättningen användas? Eller som det står ordagrant, kan NT 81 användas? Han har inte fortsatt frågan och förtydligat sig och sagt till, så jag frågar tillbaka, till vad då? Kan NT 81 användas? Och användas till vad då? Jag ska inte svara på den här frågan riktigt med en gång, men kanske lite grann ändå, och säga att det är klart att NT 81 kan användas, men knappast i den personliga andakten. Knappast vid det allvarliga studiet när man vill hämta uppbyggelse ur Guds ord och se efter vad lär oss den helige ande genom sina apostlar och lärjungar. Och anledningen till att denna bibel knappast kan användas i den personliga andakten och i samband med förkunnelsen, det ska jag exemplifiera lite längre fram, tydligare. Men redan nu säga, om det är någon som somnar och tänker gå med en gång, att det finns i denna översättning ganska många felaktigheter. Av det skälet så kan man inte utan vidare lämna den här nya översättningen i handen på en människa som vill få den bibliska vissheten, vad lär Guds ord. Om det är frågan om en människa som själv läser grekiska eller noggrant kan studera och jämföra olika översättningar och ta vara på en del artiklar som har skrivits som pekar ut de största, allvarligaste felaktigheterna, då kanske man kunde använda denna översättning. Men för de allra flesta så blir det väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att kunna välja och vraka, att ta vara på det som är riktigt bra i den här översättningen och att undgå det som är felaktigt. Och detta felaktiga som finns i, naturligtvis inte överallt, men på många ställen, det blir ju då väldigt försåtligt eftersom det är inblandat i det som är mycket bra översatt och helt riktigt. Och det skapar ju framförallt en osäkerhet när man läser, är det här rätt nu? Eller kanske det här är fel? Och det är ju inte meningen att man ska ha den där, den hållningen till den heliga skrift när man läser den. Kan NT 81 användas? Ja, knappast då i den personliga andakten och som grund för församlingens förkunnelse. Men den kan användas för att studeras parallellt med andra översättningar och för att närmare undersöka en rad bibelställen som visar sig vara översatta olika. Och när man då inte blir riktigt säker på vilken översättning är den rätta, så får man anledning att borra vidare och också att kanske fråga lärare om man har tillgång till sådana som verkligen noggrant själva studerar grundtexten och är förtrogna med den. Innan jag går vidare vill jag säga något allmänt om att översätta. För det förklarar lite grann varför NT 81 har blivit så som den har blivit. Varför är denna översättning inte så där alldeles bra, tvärtom innehåller ganska mycket som är direkt förledande och felaktigt. Jo, det hänger samman med översättningens problematik. Översättningen av Bibeln hör samman med bibelstudiet och bibelforskningen. Och bibelforskningen har sedan ungefär 100 år dominerats av någonting som man lite förenklat kallar för bibelkritik. I sig själv betyder bibelkritik endast granskning av Bibeln eller bibelforskning. Men från och med slutet av 1800-talet hade en mycket skeptisk syn på Bibeln, en mycket liberalteologisk hållning, slagit igenom till den grad att den kom att dominera vid universiteten mer och mer. Och i och med att bibelgranskningen eller bibelforskningen från den tiden så helt började att domineras av en skeptisk, kritisk hållning till Bibeln, så att man frågasatte allt som var övernaturligt. Guds egen natur, som Gud framställdes, kunde bara vara en tanke hos människor, inte en skildring av hur Gud egentligen, rent faktiskt, hur han är. Och det han har gjort, hans ingripanden, så många gånger visar sig sakna mänskliga förutsättningar, som är rena under, övernaturliga ting. Det kunde man inte tro på. Det måste bortförklaras. Och själva tillblivelsen av texten och det som drev profeter och apostlar att förkunna sanningen, det kunde inte vara någonting annat än inomvärldsliga ting. Det kunde inte vara något övernaturligt. Det kunde inte vara Gud själv. Det kunde inte vara Gud, den helige ande, som drev profeter och apostlar att tala sanningens ord. Utan det måste ha drivkrafter som är rent mänskliga eller naturliga. När bibelforskningen på detta sätt domineras av en, ska vi kalla det, en inomvärldslig syn på de bibliska tingen, då blev det naturligt att sätta likhetstecken mellan ordet bibelkritik och en liberalteologisk syn, ett liberalteologiskt arbetssätt med Bibeln. Och så har då översättningar som har kommit till på senare tid vuxit fram i samarbete med bibelforskningen. Och eftersom bibelforskningen domineras av bibelkritik i denna mening, alltså av en forskning som ser inomvärldsligt på de bibliska tingen, ja, då börjar det också att färga av sig på bibelöversättningen. Och vad ligger då mera i denna bibelkritiska hållning? Jo, är det nu så att det är inomvärldsliga krafter som har styrt tankarna för David och för Salomo och för Mose, eller för Paulus och Petrus och Lukas och Markus? Ja, för Herren Kristus själv. Då måste det ju bli bristfälligt. Det är också naturligt att det är Petrus för fram är lite annorlunda än vad Paulus för fram. Och så tänkte man sig då att det i Bibeln finns motstridiga tankar, motstridiga teologier. Det finns olika utvecklingsstadier inom det bibliska materialet. Man har kommit fram till en olika nivå, man tänker olika. Och när man väl har slagit fast detta, att Bibeln är inte enhetlig, det är inte så som man trodde före bibelkritikens, den liberala bibelkritikens genombrott, att Bibeln i grunden är enhetlig. att det i grunden är en författare bakom alla de många upptecknarna, bakom de många profeterna och apostlarna. Att det är ett enda ursprung till det som undervisas i skriften. Men när man gick ifrån detta, då blev ju också följden att när man läste en vers som var kanske lite svår att förstå, så ville man inte se den i ljuset av andra bibliska skrifter när de behandlar samma ämne. Varför skulle man göra det? Det var ju en annan apostel, eller ett annat kapitel, eller en annan bok. Och det är ju inte alls säkert att det är samma tankegång och teologi, samma lära i den skriften. Och därmed så börjar man att översätta texterna efter en annan metod, efter en annan princip än vad man gjorde tidigare. Det här syns mycket tydligt när man jämför olika bibelöversättningar. Jag vet att många människor tycker väldigt mycket om en del av de riktigt gamla bibelöversättningarna. Och jag kan mycket väl förstå varför. De mycket gamla översättningarna är ju på många sätt svåra att använda, därför att de är skrivna till människor som brukade ett helt annat språk än vad vi gör idag. Och det är ganska svårt i många stycken för människor som lever idag med en annan grammatik och med andra ord att förstå och rätt fatta. Men de som förstår den äldre grammatiken och de äldre orden och uttryckssätten, de finner ju ofta att dessa översättningar är mycket, mycket mer att lita på än senare tiders översättningar. Och hur kan det komma sig? Jag tror de har rätt. Hur kan det komma sig när likväl forskningen har gått framåt, verkligen på det sättet att forskningen idag har tillgång till flera bibliska handskrifter, ett större material att jämföra med för att kartlägga vad orden och satserna betyder? Man har en större ordkännedom, så man borde verkligen idag kunna översätta mera precis och exakt än till exempel på Luthers tid. Eller när man blev färdig med den så kallade Karl den XII:s bibel 1703. Nu har vi ju större språkkännedom. Likväl så är det ganska ofta så, när man kontrollerar vissa ställen, att i Lutherbibeln och i Karl den XII:s bibel översätter man många gånger riktigare än vad man har gjort senare. Och förklaringen till det tror jag är att Luther och andra efter honom och även före honom, de studerade Bibeln i hela sitt bibliska sammanhang. De tänkte efter när det var någonting som var svårt att förstå, oklart, och när de inte riktigt visste vad betyder det här verbet, vad betyder det här ordet. Det kanske bara förekom en enda gång, och vad betyder det då? De hade ju inget lexikon som har ramlat ner från himlen och talar om att det ordet betyder det, den satsen betyder det. Utan de måste försöka få fram ordets betydelse genom att studera texterna och ur sitt sammanhang. Men om då ordet bara förekommer en enda gång, hur kan man då veta vad det betyder? Väldigt ofta kommer man fram till en rätt innebörd, fast man inte hade tillgång till så mycket språkligt material som man har nu. Att det skedde tror jag berodde på att man var inne i Bibelns värld. Man delade den bibliska andan. Man var inte fientlig mot vad Bibeln ville säga. Man lyssnade lyhört och levde sig in i det. Och tog vara på hela undervisningen. Låt mig ta ett exempel kanske som jag inte hade tänkt nämna ikväll. Och det är översättningen av Uppenbarelsebokens 20:e kapitel och 4:e vers. Där har vi vant oss vid att läsa i den ena översättningen efter den andra. Om själarna som Johannes såg. Han fick ju blicka in i den himmelska världen, i den osynliga världen. Han fick se det som vi inte kan se. Och han uppenbarar nu för oss fakta som vi inte känner till, därför vi ser det inte. Och vad såg han då? Jo, om jag nu läser här i NT 81, så såg han troner. Det är 20 kapitlet av 4 versen. Och det som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. Dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. Ja, ungefär så här står det också i många andra översättningar. Jag tänker på det sistnämnda. De fick liv igen. De fick liv igen. Gert säger, de fick liv och de fick regera med Kristus i 1000 år. Hedegård säger, de blev levande igen och regerade med Kristus i 1000 år. Den norska översättningen 1978 säger, de blev levande igen och härsket samman med Kristus i 1000 år. Men om vi nu går tillbaka till de översättningar jag nyss nämnde, till exempel Lutherbibeln eller till Karl den XII:s översättning, då står det inte där det fick liv igen, utan då står det det levde. Det levde och regerade med Kristus i 1000 år. Går ni tillbaka till King James version, den stora gamla engelska översättningen, så står det likadant. De levde och regerade med Kristus. Så översatte de. Men sen kommer man då till senare översättningar. Och där blev det då. De fick liv igen. De började återigen att leva. Och då måste man fråga sig. Vad är det som gör att man en viss tid håller på och översätter. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Och sen längre fram börjar att översätta att de fick liv igen. Kan själva det grekiska verbet avgöra det här nu definitivt? Så att det säger det betyder det här och inte det här. Ja, då kan man säga att det första man kommer att tänka på när man läser ordet, det är att det är en konstaterande eller så kallad historisk aurist. De bara konstaterar att de här själarna, som vi kanske tror att de är döda, därför att de hade ju, de här människorna har fått lida mycket för sin tro. De hade blivit halshuggna, och det ser ju väldigt illa ut för oss kristna om vi blir plågade och också halshuggna. Kan vi då verkligen leva med Kristus? Och så ser då Johannes in i den osynliga världen. Han ser de här själarna. Och han ser att de faktiskt inte var döda. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Nu kan man också tänka sig att den här verbformen ska översättas så att de kom till liv igen. Men så översatte alltså inte de äldre översättarna. Och jag tror att det beror på att man hade den här principen klar för sig, som jag nämnde förut. Att man såg till hela den bibliska undervisningen, hela det bibliska sammanhanget. Vad säger nu Bibeln om själen? Den troende människan. Den som tar vara på Jesu vittnesbörd. Den som inte förnekar Kristi namn. Jo, Bibeln säger att den som tror på mig, Jesus säger så, han ska leva om han än dör. Om man nu översätter att deras själar fick liv igen, då måste de ju ha dött och varit döda ett tag, och så börjar de att leva igen. Men enligt Guds ord så dör inte själen. Den troende, den lever och regerar med Kristus redan nu när han lever, och det syns inte, och en troende kan bli mycket föraktad och hatad här i världen, men likväl så lever han och regerar med Kristus. Och när döden kommer, ja, då kommer kroppen att multna ned och läggas i graven. Men också kroppen, den ska leva. Men först på den yttersta dagen, då ska den väckas upp och gå ut ur graven. Men själen, den lever hela tiden. Den dör inte. Så det är faktiskt sant det Jesus säger till rövaren på korset. Idag ska du vara med mig i paradiset. Hans själ, den troendes själ, dör inte. Jag tror att det spelade in när man var viss om att här ska man inte översätta att de fick liv igen och regerade med Kristus, utan de levde och regerade med Kristus i 1000 år. Ni vet ju att många fattar det här 20 kapitlet på ett helt annat sätt. Och en av orsakerna till det är att de inte lägger märke till att det talas om den himmelska världen och själarna där. Den osynliga världen. De tror att här handlar det om kropparna och människor här på jorden som växer upp till något jordiskt tusenårsrike. Men det står ju ordagrant, och det har ju de flesta översättningar också med om man ser efter, att han såg själarna, deras själar, som hade halshuggits för Jesu vittnesbörd och för Guds ords skull, de som inte hade avfallit, de som inte hade tillbett odjuret och så vidare. De levde och regerade Kristus. Jag ska ta ett annat exempel som kanske inte säger så mycket, jag vet inte. Vi ska slå upp Hebreerbrevet 9. Och se på vers 3 och 4. Jag sa att bibelkritiken, den menar att det bibliska vittnesbördet är mycket oenhetligt och också motstridigt. Det finns fel och motsägelser i Bibeln. Och det säger också den här översättningen i en not. Så säger den, jag på flera ställen, att det är en del saker som är direkt felaktiga. Om vi nu ser här på Hebreerbrevet 9, 3 och 4, så synes det ju här föreligga ett fel i Bibeln. Här står det: bakom det andra förhänget fanns det ett rum som kallas det allra heligaste. Där stod ett rökelsealtare av guld och förbundsarken som var helt överdragen med guld. Och så vidare. Men kan detta vara riktigt? När vi studerar Gamla testamentet så får vi där veta att framför det allra heligaste, framför det andra förhänget, stod rökelsealtaret. Inte det bakom där, inne. Inne i det innersta rummet dit överste prästen gick och stänkte blodet bara en gång per år. Men hur kan då Hebreerbrevet säga att rökelsealtaret stod i det allra heligaste? Här har vi väl ändå ett fel. Jag ska läsa upp för er också vad en präst i Finland nyligen skrev om den här saken. Det lyder så här, och det är ett citat från Borgobladet den 22 december 1981. Det finns alltså uppenbara fel och motsägelser i vår bibel. Undertecknad ställde för ett par år sedan en besvärlig fråga till en av vår tids mest kända fundamentalister, är lika med bokstavstroende. Jag bad honom förklara för mig hur det kan komma sig att Hebreerbrevets författare i kapitel 9, vers 3-4 placerar både det gyllene rökelsealtaret och förbundets ark i tabernaklets innersta rum, det allra heligaste, trots att det för oss alla av Gamla testamentet är klart att rökelsealtaret stod i det yttre rummet, det heliga. Se till exempel andra Mosebok 40:26-27. Medan förbundets ark stod bakom den andra förlåten i det allra heligaste. Den kända fundamentalisten kunde inte svara. Han lovade undersöka saken, men jag har aldrig fått något svar på min fråga. Och jag behöver inte heller få det. Ty för mig ligger svaret i öppen dag. För att använda ett av min avlidne fars älsklingsuttryck, till och med en höna borde ju begripa. Undrar om man minns rätt vad hans far sa. Han brukar inte tala om en blind höna. Till och med en höna borde ju begripa att Hebreerbrevet för oss alla okända författare här tar miste. Han hugger så grundligt i sten som inte ens en folkskoleelev på min tid fick göra. Ty vi ritade ju på tavlan det gammaltestamentliga tabernaklet med dess inredning. Och ved den elev som inte kunde sin sak. Men när Hebreerbrevets författare tar miste, då måste det i bibeltrohetens namn förtigas eller bortförklaras. Låt mig säga det så tydligt och klart att ingen tvekan mer råder om min ståndpunkt i dylika småsaker. Jag ger inte ett ruttet lingon för en dylik bibeltrohet. Ja, vad ska vi nu säga om det här? Jag tror att här har vi återigen ett exempel på hur en sak kan synas egendomlig och svår, ja till och med motsägelsefull, om man inte noga studerar saken. Noga ger akt på allt Guds ord i samma ämne. Uppgiften att rökelsealtaret stod i det allra heligaste är ju förbryllande. Enligt gamla testamentet stod rökelsealtaret, som jag sa, alldeles framför det allra heligaste, som doldes av en förlåt eller ett andra förhänge. Och endast en gång om året fick översteprästen gå in bakom detta andra förhänge, nämligen på den stora försoningsdagen, 3 Mosebok 16. Men rökelsen på rökelsealtaret skulle antändas inte bara en gång om året, utan varje morgon och varje afton, 2 Mosebok 30. Och därför stod rökelsealtaret framför förbundsarken och framför förlåten. Röken från rökelsealtaret skulle stiga upp och ytterligare dölja nådastolen, det vill säga locket på förbundsarken. Men hur ska vi då förstå Hebreerbrevet 9:4? Att den bibelkritik som är skeptisk mot Bibelns tillförlitlighet ser här ett vittnesbörd om Bibelns brister. Men studerar vi skriften noggrannare än vad skeptikerna gör, så kan vi notera följande. Enligt första Konungabokens 6:e kapitel stod rökelsealtaret framför koret, som man översätter där i vers 20, det vill säga framför det allra heligaste. Men samtidigt så hörde detta rökelsealtare till det allra heligaste. Vers 22. Första Konungabokens 6:22. Det står om rökelsealtaret på hebreiska Asher Ladduvir, vilket betyder som hörde till Duvir. Och Duvir, det är det innersta rummet, det är koret, det är det allra heligaste. Så även om rökelsealtaret stod framför själva förhänget, så hörde det till det rum som fanns bakom detta förhänge. Och att det stod framför förhänget var ju av just det skälet att rökoffret skulle antändas morgon och kväll. Alltså måste det vara ett förhänge emellan för att det skulle kunna ske. I det innersta rummet fick överste prästen gå in bara en enda gång per år. Det här är alltså ganska viktigt att det nu i första Konungaboken 6:22 står att det hörde till det innersta rummet. Den nya norska översättningen från 1978 har inte förstått hur viktigt det är. Man ändrar där orden som hörde till och säger bara som stod framför Och då får man ju inte med detta viktiga att rökelsealtaret i verkligheten hörde till det allra heligaste fastän det var placerat precis framför det andra förhänget. Mot bakgrund av första Konungaboken 6:22, som alltså säger att rökelsealtaret hörde till det allra heligaste, finns det inget att anmärka på Hebreerbrevet 9, vers 4. Där står det i grundtexten ett particip, det grekiska participet echosa, som betyder havande, av alltså verbet att ha, och som också kort och gott kan återges bara med ordet med eller med orden dit hörde. Och så översätter Hedegård helt korrekt: dit hörde det gyllne rökelsealtaret och förbundsarken. Och detta är alltså bättre än NT81 och även enligt Gerts, för de har där stod. Det leder ju tankarna fel, att detta rökelsealtare stod placerat bakom detta andra förhänge. Då får vi en motsägelse. Det stämmer inte med skriftens vittnesbörd. Men Echosa anger att rökelsealtaret räknades dit hörde också rökelsealtaret. Det hörde till det allra heligaste, skriver Hedegård i not. Till rökelsen skulle nå dit in inför Herrens ansikte, andra Mosebok 30, vers 8. Men det kunde inte stå i det allra heligaste. Rökelsen skulle nämligen antändas var dag, men i det allra heligaste fick endast översteprästen gå in en gång om året, skriver Hedegård helt riktigt. Till sist kan också nämnas att det grekiska ordet thymiaterion, som här översatts med rökelsealtare, inte är det vanligaste ordet för rökelsealtare. Men själva ordet betyder bara en plats för brinnande rökelse eller ett kärl för brinnande rökelse. Och det gör att en del översätter med rökelsealtare och andra med rökelsekar. Geselius till exempel, i det kända Geselius bibelverk, han föredrar översättningen rökelsekar, det gyllene rökelsekaret. En gång om året brukades detta rökelsekar inne i det allra heligaste, nämligen på försoningsdagen, 3 Mosebok 16:12. Men oavsett om thymiaterion ska översättas med rökelsealtare, vilket är ganska troligt, eller med rökelsekar, så är sålunda uppgiften i Hebreerbrevet 9:3 och 4 helt i harmoni med Gamla testamentet. Det är ingen verklig motsägelse när man ser grundligare efter. Hebreerbrevet 9:4 säger inte att rökelsealtaret eller rökelsekaret stod bakom det andra förhänget, utan endast att det hörde till det allra heligaste. Rökelsemolnet skulle ju skyla nådastolen, platsen för Guds uppenbarelse. När man nu vet detta, så kommer då det här uttalandet i kanske en annan dag. Ska jag läsa det nu en gång till, vad den här prästen så frimodigt sa och självsäkert. Det finns alltså uppenbara fel och motsägelser i vår bibel. Undertecknat ställde för ett par år sedan en besvärlig fråga till en av vår tids mest kända fundamentalister. Jag bad honom förklara för mig hur det kan komma sig att Hebreerbrevets författare, kapitel 9, vers 3-4, placerar både det gyllene rökelsealtaret och förbundets ark i tabernaklets innersta rum, det allra heligaste, trots att det för oss alla av Gamla testamentet är klart att rökelsealtaret stod i det yttre rummet, det heliga, medan förbundets ark stod bakom den andra förlåten i det allra heligaste. Den kända fundamentalisten kunde inte svara. Han lovade undersöka saken, men jag har aldrig fått något svar på min fråga. Och jag behöver inte heller få det, ty för mig ligger svaret i öppen dag. För att använda ett av min avlidne fars älsklingsuttryck, till och med en höna borde ju begripa att Hebreerbrevet för oss alla okända författare här tar miste. Han hugger så grundligt i sten som inte ens en folkskoleelev på min tid fick göra. Ty vi ritade ju på tavlan det gammaltestamentliga tabernaklet med dess inredning. Och ved den elev som inte kunde sin sak. Men när Hebreerbrevets författare tar miste, då måste det i bibeltrohetens namn förtigas eller bortförklaras. Låt mig säga det så tydligt och klart att ingen tvekan mera råder om min ståndpunkt till dylika småsaker. Jag ger inte ett ruttet lingon för en dylik bibeltrohet. Han hävdar alltså att Hebreerbrevets författare, denna del av den heliga skrift, är okunnigare än en folkskoleelev. Men nu tillbaka till detta hur bibelkritiken har färgat av sig på NT81, och som därför gör att denna svårligen allmänt sett kan användas. Den här bibelkritiska eller inomvärldsliga synen, den medför ju att man inte kan acceptera att vi har klara, tydliga förutsägelser om Kristus och hans försoningsverk i Gamla testamentet. Det kan inte vara så. Därför att då måste det ju finnas en orsak, en kraft som styr och uppenbarar för människor sånt som de inte själva kan tänka ut och förstå. Och mycket riktigt så kommer ju då bibelkritiken att försöka förklara alla så kallade messianska profetior på ett sätt att man inte behöver räkna med något övernaturligt. Utan att det är vanliga inomvärldsliga krafter som har givit upphov till dessa profetior. Och då handlar de inte från början om den kommande Messias och hans verk, utan det måste handla om någonting som är naturligt att tänka sig för en vanlig människa. Det måste handla om Israels vanliga kung på Gamla testamentets tid, eller någonting annat som är lättförklarligt. Den synen går också igen här i, som ni förmodligen vet, i NT81. Det är ju en hel rad profetior i Gamla testamentet som enligt Jesu egna ord går i fullbordan på honom. Gång på gång sägs det ju att detta hände för att det skulle fullbordas det som var sagt genom profeten där och där. Man hänvisar till Jesajas profetia om jungfrun som skulle bli havande. Man hänvisar till Saltarsalmer där det talas om Herren sade till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender under dina fötter. Och sånt kan då inte vara utsagor om Messias, fastän Jesus säger att så är det. Och han säger till och med att David har profeterat det här, inte genom egen kraft, utan genom den heliga andes ingivelse. Det tror man inte på. Man säger här att det måste handla från början om en vanlig israelitisk kung. Och utsagan om jungfrun, det måste syfta på en kvinna i det dåtida judiska kungahuset och så vidare. Jag sa att bibelkritiken räknar med att det är olika utvecklingsstadier som går igen här. Och detsamma gör den här översättningen. Den är ju försedd också med noter, och enligt dessa noter och enligt uppslagsdelen längst bak så är det på det viset att det är olika utvecklingsstadier i mänskligt tänkande som går igen i Nya testamentet. Vidare har naturligtvis en kritisk bibelkritik problem med att Gud skulle vara tre personer i ett enda enigt väsen. Och det är ju ingen annan religion som accepterar det. Att Gud är på en gång Fadern, Sonen och den helige Ande. Tre personer i ett enigt gudomsväsen. Och därmed kan man inte heller acceptera att Jesus Kristus verkligen är lika mycket Gud som Fadern. Nej, det kan inte heller översättarna bakom NT81. Man menar och säger det direkt att tanken på att Gud skulle vara treenig, det är en tanke som bara skymtar fram på två ställen. Men i övrigt så finns den inte alls. Ja, den finns överhuvudtaget inte i Nya testamentet. Möjligen att den skymtar på två ställen. Och därför alla ställen som talar om den helige ande, de översätts så att vi ska förstå att ännu har det inte utvecklats fram till att uppfattas som en personlig, något personlig, en person. Utan den helige ande är den heliga anden i betydelsen den heliga livskraften. Man skriver här att med anden menas en livskraft. Och det är först så småningom och gradvis som denna livskraft får personliga drag. Och man menar i enlighet med den vanliga liberalteologin att det är först ett par hundra år efter Nya testamentets tid som den här tanken kommer fram att Gud verkligen är treenig. Men i Bibeln är det inte så att Gud verkligen är treenig. Och därför så måste man ju då översätta alla ställen om den helige ande som framträder som en verklig person. Som Gud själv på ett sätt att vi ska fatta det som den heliga livskraften istället. Och därför står det med små bokstäver den heliga anden istället för den helige ande. När det gäller Kristus så kan man ju inte komma ifrån att det står på flera ställen att han är Gud och Guds son. Och det kan man inte ändra på. Men man kan ta sin tillflykt till detta att man kan bruka uttrycken Gud och Guds son i överförd mening. Ja, det är sant. Det kan man faktiskt. Vi, och det ska vi tala om på söndag eftermiddag, söndag klockan 13. Vi kan kallas för Guds söner i Bibeln. Men då är vi ju inte Guds söner i samma mening som Kristus är Guds son. Nej, i överförd mening kan man kallas för, ja till och med Gud. Har jag inte sagt att ni alla är gudar? Så citeras det något i andra salmen. Så kan ordet Gud användas i överförd mening om sådana som har fått gudomliga uppdrag. Som har att opartiskt framföra Guds domar. Så som regenter och konungar och domare. De kan kallas för gudar och den högste söner. Och det sker i den 82 salmen. När det nu sägs om Jesus att han är Gud och Guds son. Så tar man sin tillflykt till detta och menar att han är också Gud och Guds son. Inte i den meningen som fadern är Gud. Men i den här mera överförda meningen att han har ett högt uppdrag och en väldigt viktig person. Men han är inte Gud till sitt väsen. Och ni vet att det här har påtalats att när det står i Bibeln att fadern är Gud. Då skriver man Gud med stort G. Men när det står att sonen är Gud då skriver man Gud med litet G. En del som är väldigt förtjusta i den här översättningen och vill tona ner det som kan vara felaktigt de säger. Ja, men det är väl inget fel, det är ju bara en princip hur man nu stavar. Det är ju vanligt i vår tid att man kan skriva Ingmar Furberg med litet i och litet f och sådär. Så att om man nu skriver Gud med litet g, det är ju bara en teknisk fråga. Det har ingenting med någon bekännelse och lära att göra. Nej, det låter ju säga sig. Men ser man närmare efter hur man gör så håller inte den förklaringen. För i så fall skulle man ju skriva litet g också när det syftar på den himmelske fadern. Men det gör man inte. Och det ser man väldigt tydligt om man slår upp till exempel Titus 2:13. Då översätter man där vår store Gud och frälsare Kristus Jesus. Det är väl ett tydligt och klart ord om Kristus. Vår store Gud och frälsare Kristus Jesus. Men naturligtvis skriver man då Gud med litet g. Sen har man en förklarande not och där står det då annan möjlig översättning. Den store guden och vår frälsare Kristus Jesus. Och då skriver man guden med stort g. Därför att då syftar det på Fadern, och då är det Gud, en riktig Gud. Inte Gud i en lägre mening. Men om man låter det syfta på Kristus, vilket ju är det naturliga, vår store Gud och frälsare Kristus Jesus, då blir det litet G. Ser man på andra Thessalonikerbrevet 1:12, så står det där: tack vare nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus. Klart och tydligt. Vår Gud och Herre Jesus Kristus. Men litet G förstås. Sen har man en förklarande not, och där står det: annan möjlig översättning, vår Guds och Herren Jesus Kristus. I en tid.
Hur långt vilket ställe var det
där? Andra Thessalonikerbrevet 1:12. Och då har man, om man översätter istället, vår Guds och Herren Jesus Kristus, alltså att det är dels Fadern och dels Jesus Kristus, ja, då har man stort G på Guds. För då syftar det inte på sonen, på Kristus, utan då syftar det på Fadern. Och då är det verkligen en riktig Gud. Slår vi upp andra Petri 1, vers 1. Andra Petri 1, 1. Så står det där: hos vår Gud och frälsare Jesus Kristus. Klart och fint. Så är det. Vår Gud och frälsare Jesus Kristus. Men Gud förstås med litet G. Sen finns det en förklarande not, och där står det då: annan möjlig översättning, hos vår Gud och hos frälsaren Jesus Kristus. Och då skriver man hos vår Gud med stort G, och vår frälsare Jesus Kristus kommer sen då som en annan person. Om alltså ordet Gud inte syftar på Kristus, på sonen, utan det översätts så att det bara syftar på den himmelske Fadern, då kan man ha stort G. Men när det syftar på Kristus, sonen, då kan man inte ha stort G. Och det hänger alltså samman med denna bibelkritiska utgångspunkt som man har. Ja, så har vi då andra ting som kommer fram i de förklarande noterna. Det är att man anser att bibelböckerna har kommit till på det mänskliga sätt som bibelkritiken anser. Det går igen på flera ställen att man räknar med inte att Johannes står bakom enhetligt sitt evangelium och sina Johannesskrifter och Uppenbarelseboken, utan här finns det material som har kommit till under olika tider och med olika författare. Man tror inte att andra Petri brev är ett äkta brev från aposteln Petrus, utan att det är en senare skrift som bara har låtsas vara från Petrus. Och man, ja, det är också många andra de här bibelkritiska ståndpunkter som syns i de förklarande noterna.